Nåd från nådens Gud och frid från fridens furste, vår Herre Jesus Kristus. Jag får be att läsa för er ur Matteus evangelium, dess kapitel 13, verserna 44-46, och orden lyder i Jesu namn. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den. Amen. Vår heliga bibel, Guds heliga ord, ur vilket vår predikotext alltid läses från, kan man nämna egentligen som en karta över saker. Då Paul skriver i sitt andra Timoteusbrevet till den unge Timoteus i det andra kapitlet: men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek, i min uthållighet. Det kan leda dig i Kristus till härlighet. Vi kan säga att Guds ord är en karta. Och den centrala punkten på kartan är Herren Jesus Kristus, julens barn. Så som Luther skriver om Bibeln, att här har du spånen och kribban där Kristus ligger i. I det tidliga sinnet är det mycket intressant. Jag vet inte om ni har likadana erfarenheter som jag och min fru. Och då vi grävde fram kartan, så ofta börjar vi undersöka i det, studera i det. Och så märker vi återigen att ja, där ligger det där landet. Och snart glömmer vi allt igen. Men sen när vi tar fram kartan igen, och så förundrar vi oss över det. Till exempel igår så kollade vi hur länge det tar att ta sig med bil hit till mötesplatsen. Och så sa frun, eller frågade mig, säg vilket ligger nordligare, Stockholm eller Reisjärvi? Och jämförelse mellan Umeå och Karleby. Så ofta finner vi oss i den situationen att vi undersöker men inte blir något klokare. Så är det ofta med Guds ord. När de söker efter en viss text, så bläddrar man mycket och läser man lite här och var. Och ibland många kapitel. Men tyvärr så blev den här texten inte klar, eller så hittar man den inte alls. Så som en flicka till en talare skrev i skola om sitt hem. Att min mamma är lärare och min pappa söker efter texter. Så blir det för oss ibland. Och vi får hoppas att vår himmelske fader skulle klargjorda oss för den skatt som är allra viktigaste för oss att finna. Då vi talar om kartan, så kommer jag ihåg tillbaka i åren en stund då jag blev jätteförtjusad över att rita en karta över en väg från mitt hem dit där man hittar en skatt. Så barnen tog sig dit och men blev besvikna tillbaka och sa att de inte fann någonting. Så tog jag mig med dem tillbaka dit. Och nära bron i Patiokki, i roten av en björk, så hittade vi skatten. Då jag handledde dem. Skatten som ligger gömt i Bibeln, Kristus, den kan en människa på egen hand inte hitta. Och Luther konstaterar att även om han skulle ta alla denna världs glasögon på sin näsa och se omkring, så skulle han inte finna skatten. Och så är det på riktigt. Drottningen Kandagen för Etiopien och tjänaren som hade kommit till Jerusalem för att bönfalla, men som inte hade funnit någon ro. Men då Gud hade sett hur hjärtat på denna tjänaren är, att hon ödmjukt söker Herren. Så Guds ande uppmanade henne att gå nära den vagnen. Jag vet inte om tjänaren hade tagit på sig glasögonen, men studerade det i Jesaja-boken, men förstod sig inte på vad profeten talar om. Om han talar om sig själv eller om någon annan. Och så behövdes det till för detta Guds andes ledning att belysa och att leda och råda. Och så började Filippus tala om sig själv utan om den skrift. Predika evangeliet om Kristus på basis av den skrift. Alltid då Guds ande får vara närvarande att öppna ordet. Och det är också våra brödernas och Guds församlingens erfarenhet att det behövs alltid Guds ande, och som har skrivits med heliga människor och kan inte öppnas förutom med råd från den heliga anden. Så sägs det ännu att om en människa ödmjukt söker, om han knackar på dörren, så öppnas det för henne. Och Herren Jesus Kristus säger, den som söker finner. Och vi har upplevt att om en människa ödmjukt söker, så skickar Gud honom sitt rike. Och Guds rike, så även om det under denna tid upplevs som man inte borde tala så mycket om riket självt, utan om Kristus istället. Men då vi kommer ihåg att då Jesus började sin offentliga arbete, så började han predika om just Guds rike. Nu står Guds rike nära. Gör en bättring och tro en evangeliet. Om vår frälsare agerar så här, så bör vi också predika evangeliet och om Guds rike. För att vi svaga Guds barn skulle förbli troende under alla våra hela vår livstid. Och också för att de som står utom skulle finna vägen till Guds rike. Då jag förberedde mitt tal så läste jag boken Vägen tillbaka till faderns hem. Så berättar en bror hur han i sin hemby aktiv med i kyrkans arbete och hade grundat en kör i församlingen och hjälpte prästen och kateketen, och alltid då de inte var närvarande så kunde han ställa upp enligt handboken och hjälpa med gudstjänsten. Och då han gav sig ut i världen till en större stad för fortsatta studier. Och han gick med på studerandes andliga verksamhet. Och vilket egentligen är bra, för att då snabbar man inte på alla möjliga synder. Och så han kom med till kyrkan som talar om syndernas förlåtelse. Men det centrala med dess undervisning var att söka fel på andra kyrkors lärdom. Och så berättade att han blev alldeles förvirrad av detta. Och han sökte vidare var han inte ens belåten. Och så bekantade sig med unga män som studerade i Bibeln och som visade sig vara mycket trevliga män. Men på riktigt förstod han inte riktigt vad tron går ut på. Tills han hörde en predika där ordet öppnade sig till honom. Och han fick höra att man måste hitta rutten, vägen till Guds rike och var riket finns, att det ligger gömt i en åker. Mycket djupt. All börda som han hade på sitt hjärta blev han av med. Det viktigaste är att förlåta alla. Och så, då du förlåter andra så öppnar sig vägen till himlen. Och så öppnade sig också för honom att han måste ödmjuka sig själv och tro för sin egen del också sina synder förlåtna. Från Babels vakttorn, eller Babels torn ner till Nordens dal blickade han in i. Efter detta har han levt vidare som syndig, men Gud har hjälpt honom och burit honom på denna väg. Och så som jag just sjöng i salmen, att Guds ord har närt honom med evangelium och nåd, och varje dag har fått leva av evangeliet. Det som skedde då han trodde på evangeliet, vi förstår, det är Guds verk att någon gör bättring. Det finns inget människoarbete i detta. Så som på roden här bevittnade, att först försökte och försökte han, och alla rådde honom, och det var goda råd. Så hjälper Gud den sökande till sin skatt. Med sin ande öppnar sig, öppnar Gud skatten och dörren till det eviga livet. Så som Paulus skriver, du har känt även från din barndom det heliga ordet. Det finns inte i vad vi hittar, utan det heter att Gud själv öppnar dörren till evigheten. Du min kära bror och syster som kan finna dig i mycket svåra livssituationer. Vi har fått se och höra och läsa i Bibeln hur Gud har hjälpt även under svåra tider och situationer. Då vi bara bär det levande tron på hjärtat och vandrar med Guds skara. En ung kvinna berättar. Då yngre, inte alls talare, utan yngre folk under troenden kallade henne till mötet här i Reisjärvi, och så besökte hon även mötet. Och då senare tillsammans med sin man hittade Gud dragna av dessa unga vänner till denna skatt. Och det är vår alla troendes gemensamma uppgift. Det står inte bara till för talare och predikanter att förkunna, utan vanliga träffar och tillmötesgångar. Vi kan tänka att är det något märkvärdigt då man bara ur den egna mungipan lite säger någonting. Men det heter det din vandring också. Du bevittnar med din vandring om Guds rike. Och det sägs här i Bibeln att Guds rike ligger gömt i en åker. För vår förälsare Jesus Kristus åker. Han själv. Världens förälsare är Guds enfödde son, Jesus Kristus. Då världen skapades och såg ut, så hela världen ut bara som en gyttig pöl eller en åker. Och då Jesus kom från Nazaret, så frågade många, kan det komma någonting gott från Nazaret? Guds plan, och Gud har stiftat så i Matteus evangelium 11 kapitel, versen 25. Vid den tiden sade Jesus, jag prisar dig, Fadern, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för den som är barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Den himmelske Fadern har själv bestämt det här så. Därför har han satt det så lågt att det inte skulle vara fråga om förståndet och hur mycket människan förstår sig över. Det beskrevs mycket vackert att även de handikappade och utvecklingsstörda kan förstå denna skatt. Och egentligen hör denna till största i Guds rike. För Jesus sa det att om ni blir som barn så kommer ni inte in. Därför har Gud bestämt att tröskeln är så låg att man kan glömma sin ställning eller sitt förstånd när det gäller att komma in till Guds rike. Så som Jesaja skriver, jag lever upp i höjder och i salighet och bland dem som har en ödmjuk och anda, så att jag skulle förvederkvicka dem och hela det bräckta hjärtat. Ty Gud lever i höjden, med genom sin ande lever han mitt ibland oss här i världen, mitt ibland troenden. Luther skriver, om du vill hitta Jesus så måste du hitta hans församling. Så måste du hitta de troendens skara. I katekismus talar man om bättring så här, att en riktig bättring är bara ångerskap för synderna och tillförsikt på förlåtelse, för att nåd som fås av genom tro och att överge synden. Jag tänker så här, att även i mitt tal, den centrala punkten är, så som den här unga kvinnan i sitt liv fick uppleva stora svårigheter, men hon hade viljan att leva mitt ibland församlingen. Och Gud hade bevarat henne så att tronskåva hade blivit det allra viktigaste i hennes liv. Även om man har fått avstå för mycket, så du har kunnat bevara tron. Det är det allra viktigaste. Paulus skriver för korintierna om Guds riket i det första korinterbrevet. Det står skrivet, ja, överger kunskan av de skriftlärda. Har Guds inte gjort dårskap av denna världs vishet? I Guds vishet kände inte världen Gud. Så dög det för Gud att frälsa och befria de som tror denna dårskap. Det är märkligt att, eller märkvärt att, under Paulus tid var det precis på samma sätt. Att en människa som hör denna predika, om du tycker att ditt liv står i ruiner, så hör, trots det kan frälsaren Jesus Kristus kalla dig idag till Guds rum. Han försummade inte det som levde i horskap. Han var vän till de syndiga och han kallade dig till Guds rum. Att tro förlåtelsens ord som vi kan kristallisera i de här absolutionsorden. Att du får tro din otro och alla dina synder förlåtna i Jesus namn och försoningsblod. Det finns ingen så nedslagen människa att ett nytt liv i Jesus Kristus och i samband med hans församling skulle vara möjlig. Och Guds vilja är att var och en skulle bli delaktig av detta ord. Och Guds nåd skulle få tvätta ditt hjärta från alla döda gärningar till att tjäna Gud. Luther skriver därom, eller egentligen det är en förklaring till Galaterbrevet. När människan tror det försoningsverket som Jesus Kristus förtjänade, så tror han sina synder förlåta. Så kläs han i Kristus rättfärdighet och fromhet. Och så blir han så lik Kristus att det blir svårt att urskilja honom från Kristus. Och så avkläs människan från all sitt eget. Och istället får han Kristus rättfärdighet. Och så blir han broder eller syster till Jesus Kristus. Den här åkern är alltså nådens rike och det är syndernas förlåtelses rike. Där du avkläs alla dina synder och dina egna gärningar och du kläs åter med Kristus rättfärdighet. Och med den klädsel så duger du inför Gud. Den som har denna dräkt får höra att kom mina faders välsignade att äga det rike som har berätts från ända från begynnelsen av världen. Då han hade funnit den här skatten så gömde han den för den glädjen. Och gick bort och säljde allt som han ägde och köpte åkern. Vad betyder detta? Måste han då avstå från allt det timliga som han hade? Nej, det betyder inte det. Utan det betyder att han ville överge allt det som stod som hinder för att äga den skatt som låg gömd i åkern. Vi kommer ihåg att Paulus hade mycket att skryta sig över. Han skriver i 13 kapitel i Filipperbrevet att det som jag hade har jag för Kristus övergett allt det som står som hinder för att känna min Herre Jesus Kristus. Det allt som jag hade i överflöd håller jag för överflödigt så att min rättfärdighet inte skulle dyka upp ur lagen utan från tron till Jesus Kristus. Vi märker alltså Paulus på ett sätt bröt navelbandet i det gångna livet. Och så fick han egentligen betala för det. Det gick inte många dagar då han, efter han fått bättringens nåd och började predika och förkunna Herren Jesus Kristus och Guds rike, den uppstående frälsaren, så kom de första judarna och planerade och snärjade honom och planerade på hans, att dräpa honom. Att tro, det är en övergripande, genomgripande kännedom och känsla som är alltid närvarande. Det var någon som frågade att kan ni inte tänka på något annat än, ni talar alltid om tron. Men så är det. Det är en så värdefull och en dyrbar sak att vi vill också leva och färda så dåligt som det kan gå tillväga ibland. Men vi vill leva så efter Guds ord och Guds nåd. Himmelriket kan jämföras med en man som sökte efter fina pärlor, och då han hittade dem så gick han bort och köpte. Han gjorde liksom drog samma slutsatser. Att nu har jag de värdefullaste pärlor här som jag aldrig vill kasta bort. I ditt hjärta lever Herre Jesus Kristus själv. Han är så dyrbar skatt som inte står värdefull för barnen, världens barn, men som efter Guds ord ligger gömt i en åker eller en pärla. Så har du honom på ditt hjärta. Och mitt ibland er som lyssnar på denna sändning är någon som ser det omkring och ser hur många olika alternativ och möjligheter det står i livet som tilltar den gamla delen hos oss. Men Guds gåva till oss är vår frälsare, och vi uppmanar dig så som Paulus att behåll ditt goda samvete, och vi kommer att bemöta svårigheter under vår himmels väg. Men be en sån förtroende, pålitlig person, mamma, storbror, pappa, som du kan tala om dina smärre eller större svårigheter. Så att du skulle få smaka Guds evangelium, försoningens evangelium. Även nu som du vet någon förnimbar synd, så hjälper Guds evangelium här också. Du får tro alla dina synder förlåtna i Herre Jesus namn och försoningsblod. Du behöver inte tänka på livets värden och rang, utan du kan helt enkelt bara tro, och så kan du äga förlåtelsen genom att Jesus bor på ditt hjärta Och genom Jesus försoningsverk kommer vi alla en gång till det himmelska hemmet. Dit vill jag också. Och därför vill jag fråga er, får jag också tro mina egna synder förlåtna? Så lovar jag också lova. Så ska jag, våra systrar och bröder, bära denna skatt på hjärtat. Med den tanken att vi aldrig vill överge den. Synderna är förlåtna i Jesus namn och försoningsblodet. I Jesus namn och försoningsblodet är alla synder förlåtna och alla vandringens fel. Och så som vi tror så här, så är allting gott. I Jesus namn. Amen.